Under sommaren har P3 musikdokumentär djupdykt i skattkistan som är vårt arkiv och valt ut ett gäng pärlor som är aktuella på nytt. Luta dig tillbaka och njut av denna repris av P3 musikdokumentär om Dolly Parton från 2021.
Pretty Miss Dolly Parton. How about?
I like to think I've got a brain beneath the wig and a heart beneath the boobs.
Finns ingen som Dolly Parton då?
You don't have to look like this.
I mean, if this is trash, then this, I guess I'm trash.
Hon släpper ju bara ut precis det hon vill om sitt liv.
You know, I really was having some serious conversations with God.
Det är en synd att ta livet av sig.
But now, Dolly's branched out into Walt Disney territory and opened her own dream world.
Hennes låtar kommer att leva kvar för evigt, tror jag.
Hollywood, september 2017. Det är Emmy-gala. Och på scen står just nu tre kvinnliga giganter. Trion gjorde för 40 år sedan succé med dramakomedin 9 to 5. Till höger står aktivisten och Hollywood-royaltyn Jane Fonda. Till vänster den feministiska skådisen och komikern Lily Tomlin. Och i mitten står Dolly Parton. Kvällen till ära är Dolly klädd i en vit långklänning prydd med silvrigt strass. Publiken jublar och Dolly ler stort.
Been waiting for a 9-to-5 reunion ever since we did the first one.
Det har gått knappt ett år sedan USA fick en ny kontroversiell president, Donald Trump. Under kvällens gång har skådiseliten visat enad front mot fastighetsmogulen som nu bor i Vita huset. Och när Jane Fonda och Lily Tomlin, två av Hollywoods mest politiskt aktiva skådisar, står på scen sker inget undantag.
Yeah, well, back in 1980 in that movie, we refused to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
De jämför presidenten med den sexistiska och idiotförklarade chefen i 9 to 5.
And in 2017, we still refused to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
Publiken i arenan jublar. Men inte Dolly. Hennes ögon är uppspärrade. Hon ser chockad ut. Och frågan är hur Dolly, som gjort sig känd för att aldrig ta politisk ställning, ska ta sig ur den här situationen.
They're nominated for their extraordinary work in supporting roles.
Trion ska dela ut pris för bästa biroll. På engelska, best supporting role. Och Dolly har en avledningstaktik.
Well, I know about support.
Hon gör som hon alltid gör. Och skämtar om sina bröst.
Hadn't been for good support.
Well.
Yeah, shocking off here would be more like flopsy and droopy. But
och så är publiken Dollys igen. För en sak står klar. Efter 50 år på scen är Dolly en av få symboler som landet USA kan enas om. Alla älskar Dolly. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Dolly Parton. Konsten att ena Amerika. Jag heter Hanna Frelin. Det är mitten av 50-talet. Den lilla blonda 10-åriga flickan sitter vid floden uppe i Smoky Mountains. Hit tar hon sig ofta. Kanske för att komma bort från det rangliga trähuset som är proppfullt med syskon. Hon nynnar glatt på egna melodier och hittar på låttexten under tiden. Hon sjunger små historier som kan handla om vad som helst. Berättelser om en flicka som hon själv. Om fåglarna runt omkring henne. Eller om bergen och floden.
It's
Ovanför henne sträcker sig Smoky Mountains högt upp mot himlen. När hon ler syns en smilgrop på vänster kind. Den lilla flickan heter Dolly Parton och drömmer om livet bortom bergen. With nothing more than high hopes, so we hitched our station wagon to a star. But our dreams all fell in on us, 'cause there was no land to promise. Lord, it's a struggle, just keep in sight of who you are. Dolly syns ofta här uppe vid floden för sig själv. Hon hittar på sina sånger och sen springer hon hem till det lilla trähuset som är alldeles för trångt för familjen. Så sjunger hon sångerna för sina 11 syskon. Låtarna är som filmer.
Hon kommer från östra Tennessee, från Smoky Mountains som alltså tillhör, man brukar så här, lite nedsättande kalla hillbilly land. Alltså väldigt fattig, lantlig del av USA.
Det här är Anna Andersson, kulturredaktör på Aftonbladet.
Hon brukar själv säga att de var superfattiga, dead poor, sa hon. När hon föddes så bodde de i en pytteliten stuga. Sen flyttade de därifrån till en liten större gård. Men hennes pappa han arrenderade mark, så han ägde inte marken själv utan han arrenderade. Och sen så skaffade hon sig en liten gård där han odlade tobak i första hand. Så hon kom från väldigt enkla förhållanden.
Dolly, fjärde barnet, är en syskonskara på 12. Familjen bor uppe i bergen i Sevierville, Tennessee. Väggarna i huset är tapetserade med gamla tidningsurklipp. Huset ser nästan igenvuxet ut när man ser det utifrån. Inne i stugan finns bara en säng. Och Dolly vaknar varje natt av att någon av småsyskonen har kissat på sig. Under vintern gör det inte så mycket. Den varma vätskan får nämligen den trängande kylan i huset att försvinna för en stund. Och så länge de låter bli att vädra täckorna så fryser kisset inte till is.
De verkar ha levt ur hand i mun i princip. De kunde liksom inte bygga upp några pengar utan man odlade och sen så gick det runt precis hela tiden. Men samtidigt som den här väldigt enkla bakgrunden känns ju också som en väldigt viktig del av det här bygget av personen Dolly. Hon brukar prata väldigt varmt om det och skulle jag vilja säga har fortfarande kontakt med det. Och jag tror att det är det som också många känner igen och som slår an hos så många. Att hon har inte glömt var hon kommer ifrån utan hon vet hur det är att verkligen vara fattig.
Dolly växer upp i ett religiöst hem. Hemma finns inget smink och man får inte plocka ögonbrynen eller ha tajta kläder. Till en början känns sånt därför helt främmande för Dolly. Men nere på stan i Sevierville finns en kvinna som Dolly inte kan slita ögonen ifrån. Kvinnan är stadens slampa, beskriver Dolly. Klädd i tajta korta kläder, klackskor, smink, stort hår och långa naglar. Dolly tittar med beundrande ögon på kvinnan och frågar sin mamma vem kvinnan är. Mamma, som vet att kvinnan har ett dåligt rykte, vill avskräcka Dolly och svarar att hon är trash. Men Dolly förstår inte vad mamma försöker säga och tänker istället att det vill hon bli. Trash.
För hon visste ju inget, hon såg bara en kvinna som hon tyckte var vacker.
Det här är artisten Maya Francis. Maya har hela livet följt devisen What would Dolly do?
På något sätt har hon ju vuxit upp utanför samhället på det sättet att de var uppe i bergen och jag hade nog haft mindre fördomar om jag hade vuxit upp så. Och sett någon som hon var, det är skitfint, jag älskar hennes stil. Hon känns som en sån att hon bara vet vad hon vill, hon vet vad hon gillar.
När Dolly kommer upp i tonåren börjar hon lite i taget att sätta på sig smink och bära lite tajtare kläder. Långsamt hittar hon sin stil. Flera år senare sitter en 40-årig Dolly Parton med en vitblond stor peruk, långa naglar och hårt sminkade ögon i en intervju med Australiens 60 Minutes.
A lot of the mothers thought that I was a bad influence on their kids, but their kids that they thought were so great, they were just screwing around doing everything. And I wasn't really doing all the stuff I looked like that I would be doing. I did later on, but at that time, you know, it was like I just looked like trash. But I like to look like trash. I mean, if this is trash, then this, I guess I'm trash.
Den unga Dolly har dessutom en talang som är svår att missa. Redan som liten skriver Dolly låttexter på löpande band. Och Dollys sångtalang vill hennes morbror, som är musiker, ta tillvara på. Morbrorn tar med Dolly för att uppträda på scenen. Och till slut, när Dolly är 14 år gammal, får de två ett gemensamt skivkontrakt. Men singeln hon släpper går dåligt. Skivbolaget tycker att Dolly har för ljus röst och gör sig av med den blonda lilla bergsflickan illa kvickt.
Hon var någon slags underbarn, fast det kunde man inte riktigt se i det här fattiga bondsamhället. Man är inte van att underbarn finns där liksom. Men hon hade det drivet själv.
För Dolly slutar inte drömma om ett liv bortom bergen. Hemma i det lilla trähuset spelas countrymusik från radions högtalare. Och Dolly, som vill ha mer av livet, drömmer om att snart stå där själv och sjunga framför en publik.
Det är också en av de här berättelserna som går igen överallt när man läser om Dolly Parton. Dagen efter high school graduation så drog hon till Nashville.
Det sägs att Dolly på studentdagen gör det tydligt för sina vänner att hon nu ska lämna och inte kommer tillbaka förrän hon slagit igenom. Och där tar sagan om den lilla flickan i Smoky Mountain slut. För nu intar Dolly storstan. Through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I do recall this box of rags someone gave us, and how my mama put those rags to use. Now there were rags of many colors, but every piece was small. I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, sewing every piece with love. She made my coat of many colors that I was so proud of. While Mama sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore. And then she said, I hope this coat will bring you good luck and happiness, and I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. Dolly har landat i storstan, Nashville. Hon var låtit kaxig när hon drog hemifrån, men i verkligheten är hon livrädd. Dolly har dock inget att förlora. Hon är så fattig man kan vara, och hon vill ha allt. Nashville ligger bara 35 mil bort från Smoky Mountains, men livet i countryns huvudstad är helt annorlunda från vardagen i Dollys hemtrakter. Året är 1964. Dolly är 18 år gammal, ny i stan och ensam. Ensam ska hon dock inte vara så mycket längre till. Det första som händer i Nashville är nämligen att hon blir kär.
Det tillhör också då mytologin att när hon drog till Nashville så hade hon så bråttom så hon bara packade ner sina smutsiga kläder i resväskan och drog till Nashville. Så när hon kommer fram så måste hon tvätta det första hon gör. Så hon går till en tvättomat, stoppar in kläderna i tvättmaskinerna och så går hon ut då för att vänta. Och då möter hon Carl Dean. Så första dagen i Nashville så möter hon denna man som är 3 år äldre än henne. Och de slår sig i slang och det är omedelbar kärlek.
Utanför ett av stans wishy-washy står de. Carl är lång och smal, med perfekt ljusbrunt hår. Dolly är söt och har kurvor på precis rätt ställen. Men för första gången är det inte hennes kropp killen hon har framför sig betraktar. Till skillnad från alla andra män hon mött är det henne som person han ser. Det är kärlek vid första ögonkastet. Och första dejten äger rum i McDonald's drive-thru. Det tar inte lång tid innan Dolly börjar få kontakter inom musikbranschen. Och trots att alla avråder henne från att gifta sig, nu när hon precis är på väg att få skivkontrakt, så gör hon det ändå, i hemlighet. Dolly och Carl hittar en liten baptistkyrka. Och på bröllopet är det bara Dollys mamma, prästen och hans fru som deltar. Och så, år 1966, är Dolly Parton gift med Carl Dean.
Han är notoriskt eller väldigt känd för att inte synas någonstans. Han sägs ha bara sett henne spela typ 2 gånger och sådär. Men genom att gifta sig tidigt så blev hon inte liksom ett villebråd för männen. Därför att då är jag en gift kvinna, så då fick hon vara i fred. Och hon blev också ofarligare för kvinnorna. Hon kunde vara den här sexiga, snygga blondinen. Men hon var gift, så att ett tidigt, lyckligt äktenskap avväpnar ju liksom människor på ett sätt. Så gör henne ofarlig och så kan hon göra sin grej sen med den här blonda vampen. Jag tror inte att det är uttänkt, men det funkar ju väldigt bra, det får man ju säga.
De som tidigare avrått Dolly från att gifta sig får fel. Giftermålet kommer inte påverka Dollys karriär. Hon har fått kontakter uppe på skivbolagen och de möter en, på den tiden, rätt okonventionell blond snygg tjej. På huvudet sitter en fyllig blond peruk när hon dundrar in i studion. Dolly är inte den blyga och väna tjejen. Hon är tvärtom rätt grov i mun och tar plats.
Hon är ju hela vägen ner sig själv. Alltså hon är ju den liksom mountain girl. Här är jag tar för mig. Men jag har också peruk och skitstora tuttar.
Skivbolaget förstår ganska snabbt att de inte ska underskatta Dolly Parton. Samma år som hon gifter sig släpper Dolly sin första låt. Låten är skriven av någon annan, men det hade lika gärna kunnat vara Dollys egna ord.
And it's a beautiful song. Why don't you go sing Dumb Blonde? That's not the way I should put it. Wait a minute now.
Dollys blonda hår sticker upp i en frisyr som sträcker sig minst 30 cm upp från huvudet. Hon har en orange klänning och smilgropen syns när programledaren Bobby Lord skämtar om låttiteln. Dolly Partons första låt handlar om att man inte ska låta sig luras av hennes utseende.
Där är ju också hon smart. För hon vet att folk ändå kommer tänka saker. Det är väl det hon alltid säger. Bara, jag vet att de tittar på mig och tänker att jag är en dumb blonde. Jag vet att många dömer mig för det. Så då kan hon lika bra prata om det själv. För att hon äger ju det. Och hon vet att hon inte är dum.
Alltså det är ju någon slags anthem för vad som komma ska.
Right now I want you to meet the little lady on our show. You know, Miss Norma Jean that's been with us for many, many years. Had to leave our show because we work so much on the road and do so many TV shows.
Året är 1967. Den stora countrystjärnan Porter Wagoner står på scen i TV-studion. Fram till för ett år sedan sändes allt i svartvitt, men nu syns färgerna på hans kläder spraka. Den röda kavajen är beklädd med paljettglittrande tygmärken i vilda västern tema. Porter Wagoners sen länge trogna sidekick-stjärna Norma Jean har nyligen lämnat programmet.
And I looked a long time and thought of many, many folks that we all liked and thought that you would like. And here's a little gal that I know you're going to really learn to love because she's a fine singer and one of the finest.
En bit bort i studion står den nervösa 21-åriga sångerskan som precis slagit igenom och bara haft en enda hitlåt. Den blonda frisyren sitter högt på huvudet. Dolly matchar Porter i sin röda klänning.
Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde though. Pretty Miss Dolly Parton. Have at it.
Men tv-debuten blir inte alls vad någon av dem hoppats på. Publiken buar. De vill ha tillbaka Norma Jean. Alla tycks vara överens om att den nya ersättaren ser konstig ut och har för hög och pipig röst. När Dolly går av scenen bränner tårarna bakom ögonlocken.
Folk ringer in och bara, usch, varför har du tagit in den här Mickey Mouse-personen? Vi vill ha den här gamla sångerskan som var där innan med en djup och mörk stämma liksom.
Efter Dollys misslyckade premiär bestämmer Porter Wagoner att de från och med nu bara ska sjunga duetter. Och efter några veckor har premiärmisslyckandet vänts till succé. Kemin mellan Porter och Dolly går nästan att ta på.
We have had many, many requests to do a show of all duets. So I don't want to do all the talking. You talk a little while.
Well, okay.
You talk all the time anyway.
I get to do half. No, I don't talk all the time, but I try.
Porter börjar jobba hårt för Dollys karriär.
Alltså det där är ju intressant.
Anna Andersson igen.
Därför att det, å ena sidan så är det ju så här utåt. Den officiella versionen är ju att de är ju bara partners. Alltså arbetskollegor som har väldigt fin kemi liksom. Och som går igenom liksom hos publiken. Men sen finns det också det som antyder att det skulle vara någonting mer.
Både Porter och Dolly är gifta. Men med en så stark kemi som går rakt genom tv-rutan tycks det omöjligt att hålla rykten om en kärleksaffär borta.
Det har aldrig bekräftats, inte av Dolly själv. Men det är också väl känt att när hon slutar hos honom så skriver hon en sång till avsked. Och det är ju en av hennes absolut största låtar, I Will Always Love You.
En eftermiddag kliver Dolly in på Porter Wagoners kontor för att spela upp en ny låt. Precis som hon gjort så många gånger förr. Texten handlar återigen om livet hemma i Sevierville, om bergen och familjen. Men den här eftermiddagen säger Porter till henne att hon måste börja skriva om annat. Ingen bryr sig om hennes mammas svarta kokkärl eller pappas traktor. Publiken vill höra om riktiga saker, som kärlek, säger han. Det är så världens kanske största kärlekslåt blir till. I alla fall om man ska tro Porter Wagoner. Dollys version av varför låten kom till är en annan. Under åren på tv-showen har Dolly blivit lika älskad som Porter Wagoner. Faktum är att fansen till och med verkar älska Dolly mer. Och Dolly börjar tröttna på att vara sidekick. Det är flera skivbolag och filmer som börjar dra i den unga stjärnan. Dolly vill lämna programmet och ta sig ut i världen på egna ben. Men Porter vägrar lyssna, så Dolly får kommunicera på ett språk de båda pratar. Musik.
Säger väl någonting kanske om känslorna dem emellan?
If I should stay, I would only be in you. But I know I'll think of you each step of the way, and I will always love you. I will always love you.
När Dolly åker därifrån regnar det. Friheten känns bitterljuv, sorglig på ett sätt. Men efter regn kommer sol. Och precis som när Dolly var liten och såg ett liv på andra sidan Smoky Mountains ser hon ett liv bortom Porter Wagoner.
I will always love you. Det kommer väl alltid att vara den, en av de största kärlekslåtarna som finns.
Det här är artisten Kikki Danielsson, den svenska stjärnan som själv haft en countrykarriär i Nashville.
Hon fångar melodier som fångar sin publik, och det är texter också. Alltså det är ju verklighetsförankrat, och då tas det emot på ett annat sätt. Hon har ju skrivit otroliga låtar.
Thank you.
Det är en natt 1972 som Dolly Parton har, enligt sig själv, en bra skrivardag. Hon skriver två av sina absolut största hits, I Will Always Love You och Jolene. Och det är framförallt den poppiga Jolene som tar henne ut ur countrybubblan och gör henne till Dolly Parton med hela det amerikanska folket. Efter 7 år hos Porter Wagoner har Dolly dessutom blivit rik. Jularna hemma i Smoky Mountains blir aldrig mer de samma. Dolly köper dyra presenter till familjen. Hennes pappa får en stor blå traktor och hennes mamma en Cadillac. Dolly ser stoltheten lysa i deras ögon. Nu när hon lämnat Porter Wagoners show bakom sig ska hon ut på nya äventyr i Nashville, stå på egna ben och nå ännu högre höjder. Dolly har genom åren blivit nominerad till flera Grammys. Men 1978 får hon äntligen kliva upp på scen och ta emot sin första vinst. Det börjar bli 80-tal i Nashville, i folkmun kallad musikstaden. Här kryllar det av aspirerande musiker, skivbolag, skivbutiker och klubbar.
Det var det mest magiska jag upplevt, tror jag.
På 80-talet får den då 30-åriga artisten Kiki Danielsson äntligen följa sin dröm och flytta till Nashville för att skriva ett album.
Det var musik i varenda hörna. Alla taxichaufförer, när de satt och väntade på kunder, så satt de och gjorde en halv låt eller sjöng in. Och så fort de hörde då att vi var inom i musikbranschen, vad tycker du om den här låten? Ja, men det kan nog bli bra. Det var ju inte bara country, men det var ju jazz och det var blues.
På gatorna dinglar neonskyltar i form av olika instrument.
Stjärnor. Och hattar. Boots.
För Kiki överträffar Nashville alla drömmar.
Bara att sitta där nu. Jag sitter i Nashville och gör en platta. Ja, det var väldigt svårt att greppa faktiskt.
I luften och på gatorna går det nästan att känna de vibrerande stämbanden och strängarna. Och kanske är det det som får Dolly att flyga. För Dolly verkar skriva låtar i en takt ingen annan kan matcha. Och inspirationen verkar aldrig ta slut. Ibland får Dolly en låtidé inne på toaletten. Då river hon av en bit toapapper. Och när hon kommer ut från toan finns en ny låt nedskriven på pappret. Dolly har blivit hela USAs älskling. Och genom åren skriver hon tusentals låtar.
Det tar ju år och gå igenom hela hennes katalog. Det glöms hur sjuk låtskrivare hon är och hur mycket hon har skrivit. Alltså det är så många album. Alltså jag upptäcker fortfarande nya låtar.
Det är inte bara Dolly som artist och låtskrivare som uppmärksammas. Dollys minst sagt speciella stil blir även det en snackis. Och snart sprids lookalike-tävlingar som en löpeld över USA.
The first annual Dolly Parton Lookalike Festival, and here are the Dollies.
Tävlingarna sänds till och med på TV, där den kända programledaren Dick Clark rödar upp 5 kvinnor med stora vitblonda peruker, stora bröst och smal midja.
Is it Wanda?
Dollys stil, som från början inspirerades av trash, blir nu, när Dolly är 35 års åldern, internationell underhållning.
När jag var liten på 80-talet så var det så otroligt självklart att bara så här skämta om Dolly Parton, hur hon såg ut, att hon har stora bröst, hennes utseende, dum blondin, allt det där. Och ändå så höll hon fast vid det. Man får ju anta först och främst för att hon tycker att det är snyggt, men också därför att det är så hon vill framställa sig. Och efterhand så har man liksom förstått hur smart det där var.
I intervjuer får Dolly inte sällan frågor om allt från kroppsvikt, perukvikt, bröststorlek och midjemått. Och hur äkta allt egentligen är.
You don't have to look like this. You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs.
I en intervju från 1977 hos Barbara Walters sitter Dolly Parton klädd från topp till tå i turkost och en silverblond peruk.
You don't have to wear the extreme clothes, right?
No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made this statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do.
Det är någonting härligt med att aldrig kunna se henne oglammig. Så Dolly känns det som att hon var på med mer glitter, mer naglar, mer hår, mer av allt typ. Också så här, the higher my hair, the closer to God eller någonting har också sagt. Det älskar jag.
I just chose to do this, and it's show business is a money making joke, and I just always like telling jokes.
But do you ever feel that you're a joke, that people make fun of you?
Oh, I know they make fun of me, but actually, all these years, the people, you know, has thought the joke was on me, but it's actually been on the public. I know exactly what I'm doing, and I can change it at any time. Or I make more jokes about myself than anybody.
Från att ha varit den här dumma blondinen som man skämt om, och även som hon själv skämt om, alltså redan där, så hon ligger liksom steget före hela tiden, så har hon blivit liksom en ikon på många sätt.
It's expensive to look this cheap.
I like the kind of person that I am, so I can afford to piddle around and do diddle around with makeups and clothes and stuff, because I am secure with myself.
Man undrar ju lite hur hon ser ut när hon kliver i duschen. Liksom.
Det är kväll i New York. Ut från en liten teater på Broadway kommer en uppsluppen klunga som just sett en monolog. Den 40-åriga Hollywood-födda skådisen Jane Fonda är helt tagen av pjäsen. Året är 1980 och Jane Fonda har fått en idé. Hon håller på att koka ihop en film om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Mer specifikt om det tuffa livet för kvinnliga sekreterare, som i den här tiden är ett av de vanligaste kvinnoyrkena i USA. När hon kommer ut på gatan efter pjäsen är hon övertygad. Kvinnan som stod på scen, Lily Tomlin, måste vara med i filmen.
And I said I can't make a movie about secretaries unless she's one of the secretaries.
Jane Fonda återupplever entusiastiskt minnena i en intervju med amerikanska filminstitutet.
And this is a true story. On the way home, I turned on the radio and Dolly Parton was singing Two Doors Down and my hair stood on end. She'd never made a movie. I thought, oh my Lord. Dolly, Lily and Jane. Okay, but it's gonna have to be a comedy. And I'm gonna have to have the least interesting role.
Filmen 95 handlar om tre kvinnliga kontorsarbetare som får nog av sin mans gris till chef och bestämmer sig för att kidnappa honom. Och där, i bilen, sås fröt till den ikoniska line-upen i filmen. Men det blir inte helt enkelt för Jane Fonda att få med Dolly Parton. Anna Andersson, kulturredaktör på Aftonbladet igen.
Jane Fonda har en helt annan bakgrund än Dolly Parton. Hon kommer från Hollywood adel. Hennes pappa är Henry Fonda. Hon är liksom född in i Hollywood och liksom en väldigt etablerad skådespelerska. Det är det ena. Det andra är att hon är en väldigt politisk figur. Alltså hon, redan på 60-talet så började hon engagera sig i medborgarrättsrörelsen, för svartas rättigheter. Hon var gift i Europa och bodde i Frankrike och influerades liksom av den tiden så här vänsterintellektuella. Och var dessutom väldigt engagerad mot Vietnamkriget.
Jane Fonda blev 10 år tidigare en kontroversiell aktivist i USA när hon på 70-talet starkt och högt protesterade mot Vietnamkriget och även besökte landet och befrielsestyrkorna. Jane Fonda i Associated Press arkiv.
I didn't cry for the Vietnamese, I cried for the Americans, because although the bombs are falling on Vietnam, it's an American tragedy. The tragedy is ours, and it's going to take the American people many, many years to undo the damage and to wipe off the blight.
Under sin 2 veckor långa resa i Vietnam fångas Jane Fonda på bild bakom vapen som skjuter mot den amerikanska armén. Hon får smeknamnet Hanoi Jane.
Och den här bilden spreds över världen, och det är ju många i USA som inte har förlåtit henne än för den bilden. Alltså hon ansågs väldigt opatriotisk och nästan förrädare. Många veteraner tog väldigt illa vid sig, så hon är ju en väldigt politisk figur.
När Dolly får ett samtal från Jane Fonda är hon därför aningen tveksam.
Jag tror att det tar emot därför att hon är rädd att liksom Fondas politik ska smitta ner henne. Hon vill inte stöta bort folk. Hon vill att alla ska kunna lyssna på henne utan att känna någon irritation eller bli besvikna. Eller, ja. Filmen 9 to 5 är ju, alltså, det är ju en komedi. Men den är ju feministisk, får man ändå säga. Alltså, den har ju udden riktat mot patriarkatet på något sätt. Så att jag tror att hon helt enkelt är tveksam till av det skälet. Att hon vill inte liksom bli nedsmetad.
För Jane Fonda är Dolly Parton inte bara en fantastisk sångerska, låtskrivare och underhållare. Utan också en person som för med sig en helt ny publik för Fonda. Den från södern. Efter en lång övertalningskampanj tackar Dolly till slut ja.
Hon gör nog ingenting som hon i grunden inte tror ska bli bra. Hon skämtade och sa så här, ja, om filmen blev en flopp så kunde hon skylla på Jane Fonda, och blev den en succé så kunde jag tacka mig.
Och Dolly ställer ett krav för sin medverkan, att hon ska få göra filmens soundtrack. Inspelningsdagarna, ska det visa sig, består mest bara av att vänta. Dolly har tråkigt och går runt på set spelandes på sina akrylnaglar. Mitt i tristessen kommer låten till henne. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Filmen 9 to 5 blir en kassasuccé och Dolly nomineras till en Oscar. På Alla hjärtans dag sitter till och med president Ronald Reagan framför tvn med sin fru och skrattar åt filmen. I sin presidentdagbok skriver han att han älskar 9 to 5, men en scen gör honom irriterad. När de 3 kvinnorna fnissande sitter och röker gräs. Ren drogpropaganda, tycker Reagan.
All I can think, he must have peed in his pants.
Dolly, som nervös tackade ja till att vara med i den politiskt kontroversiella Jane Fondas film, har skrivit kanske århundradets anthem för kvinno- och arbetarrörelsen. Albumet 9 to 5 blir precis som filmen en bästsäljare. Dolly hyllas för sin skådisinsats och med albumet lyckas hon gifta samman country med popmusik. 80-talet inleds med succé för Dolly Parton, men så ska det inte fortsätta. Tack vare att filmen blir en sån publiksuccé och till och med går hem hos den republikanske presidenten har hon klarat sig undan kritik för sitt samarbete med Jane Fonda. Men bara 2 år senare lyckas Dolly själv trassla in sig i 2 andra politiska kontroverser. Första vändan är när filmen Det bästa lilla horhuset i Texas med Burt Reynolds och Dolly Parton i huvudrollerna har premiär på biografer runt om i landet. Filmen handlar om just ett litet horhus där Dolly spelar bordellmamma. Något som får hennes kristna fans att gå i taket. Det ryktas att Dolly, precis när kritiken börjar komma, försökt ta sig ur filmen, men att hennes kontrakt inte tillät det. Den andra kontroversen handlar om Dollys konsert i Sydafrika, ett land där det rasistiska apartheidsystemet ännu råder. Dolly är en av 81 artister från USA som bryter mot FNs kulturbojkott och därför svartlistas. Protesterna och kritiken som riktas mot Dolly gör det inte direkt lättare för henne att hantera sina redan pågående hälsoproblem. I början av 80-talet faller den till ytan, alltid så glada Dolly, ner i en djup depression.
Mothers, hold on to your sons and your daughters. Should Hollywood claim them, you'll hold them no more. 'Cause they'll become clay to the Hollywood potters. And there's no escape. Once they walk through that door.
De mörka åren som Doll kallar den här tiden, inget hon pratar om. Det är få som vet vad som egentligen händer med den snart 40 år gamla Dolly där under 80-talets första hälft. Men faktum är att Dolly ställer in konserter och stänger in sig i sitt hus i Nashville.
Hon släpper ju bara ut precis det hon vill om sitt liv. Och många gånger så gör hon det ganska långt senare.
Det går nästan 30 år innan Dolly berättar i en intervju om depressionen.
Och då också ganska fåordigt. Hon säger så här, ja det var mörka år, säger hon liksom. Och hon antyder att hon övervägde självmord men gjorde det inte och sådär. Men ja, men nej, hon är väldigt noga med vad hon berättar.
Dolly lider av en kronisk gynekologisk sjukdom som heter endometrios.
Vilket är en väldigt smärtsam sjukdom. Hon genomgår en operation där hon tar bort delar av livmodern, vilket betyder att hon inte kan få barn. Och det kan man ju tänka sig att det var otroligt tufft att ställas inför det. Det är klart att det också har spekulerats i sig varför hon och Carl Dean inte har några barn. Men sanningen är väl att de helt enkelt inte kunde få några.
Dolly blir under åren så deprimerad att hon funderar på att ta sitt eget liv.
Years ago, I don't think I got to that place, but I understood exactly how people do.
Det här är Dolly Parton i podcastserien Dolly Parton's America från 2019. Radiojournalisten Jad Abumrad frågar Dolly om hon kan relatera till folk som tar sitt liv.
I'd got overweight. And I was going through the change of life. I was having a lot of female problems. I had been going through a whole lot of family things, just the stress with a heartache. You know, there was just several things going on at that time, and I was just broken down. You know, I really was having some serious conversations with God. I just said things like, look, this is just ridiculous. I am not happy. Arguing about what, you know, why we can't, when they say you shouldn't commit suicide because that's a sin you can't get forgiven for. But then it was just all, everything was just confusing to me. And I was just angry and I was hurt and I was unhappy. And so I just said, you're going to have to give me some answers or I'm getting out of here.
Och nu varmt kristen. Det återkommer lite grann så där att hennes tro fick henne att inte, alltså det är en synd att ta livet av sig, så att hon bland därför också, men också så här, jag bad till Gud och han hjälpte mig och jag mådde bättre efter ett tag, lite så.
I podden Dolly Partons America berättar Dolly om ett avgörande ögonblick. Hon sitter på sin säng och funderar på hur hon ska formulera sitt självmordsbrev när hennes hund hoppar upp i knät.
My little dog Popeye at that time, he jumped up on the bed about the time I was writing my, you know, so God, G-O-D, D-O-G, G-O-D. To the Hollywood
Potters. För Dolly blir lilla Popeye i den stunden hennes räddning, eftersom dog baklänges blir God.
jet skis.
Dolly kommer aldrig få några barn. Däremot reser hon sig ur depressionen med en insikt. Hon vill inte bli en gammal tant med hälsoproblem. Hon ska ta kontrollen över sitt eget liv och inte låta någon annan styra. 60 Minutes Australia.
We all know Dolly Parton is the country singer, songwriter and movie star. The woman with the outrageous fashions, the impossible wigs and the highly publicized bus line. So it might be something of a surprise to learn that Miss Parton is also one of the entertainment industry's most astute businesswomen. But now, Dolly's branched out into Walt Disney territory and opened her own dream world.
Nu vänder livet för Dolly igen. Hon tar sig upp och blir starkare än någonsin. Dolly har varit ute i världen och gjort stordåd. Nu vill hon ge tillbaka till folket hemma i Tennessee. 1986 öppnas dörrarna till nöjesparken Dollywood, ett stenkast från staden där hon växte upp.
When I first started going to Hollywood years ago, there's a big sign that they're famous for. It's on the top of a mountain. And I used to look up there and I thought, boy, if there was just some way that I could change that H to a D for a day, you know, it would be great to see how long it took somebody to notice, and then it would say Dollywood.
Dollywood var liksom en nöjespark som låg där i östra Tennessee, som där hon kommer ifrån, som hon köpte 85 och öppnade 86 och så döpte om det till Dollywood. Och också med en uttalad ambition, hon är ju en business-företagarkvinna liksom, hon gör pengar, men också att hon vill skapa arbetstillfällen, att hon vill liksom ge tillbaka till platsen hon kommer ifrån som hon vet är fattig, där folk behöver jobb. Och Dollywood tror jag hade så här 4 000 anställda nu, så det är ju en väldigt stor arbetsgivare.
Dollywood kommer under åren expandera och dubbla i storlek. Här finns Tivoli, vattenpark, hotell, stugor att hyra upp i Smoky Mountains och en replika av Dollys fattiga lilla barndomshem. Och här jobbar dessutom i princip alla Dollys släktingar.
Hon är ju en filantrop också. Hon skänker böcker till barn, HIV-forskning. Hon gör ju mycket med sina pengar. För hon, jag har inte sett någon uppgift om hur mycket pengar hon har, men hon måste ju vara otroligt förmögen faktiskt.
Dolly i Australiens 60 Minutes med sin blonda peruk och långa naglar.
Nobody can trick me, nobody can fool me. I can sit in a room with the biggest businessmen in the world working on some of the biggest business deals and I don't feel a bit inadequate. In fact, I always feel like I got a little something on most of them.
Your first hit, country hit in 1967 was about a dumb country blonde.
But that song was called Dumb Blonde, but that whole song was, it says, just because I'm blonde, don't think I'm dumb.
Because she ain't no fool.
This dumb blonde ain't nobody's fool. And like I've always tried to say, I like to think I've got a brain beneath the wig and a heart beneath the boobs.
Trots att Dolly under åren kommit till att bli en kvinnlig förebild och feministisk ikon, hon själv alltid vägrat kalla sig för feminist. Artisten och fanet Maya Francis.
Det tänker jag också är kanske lite som hon har sagt själv i någon intervju. Men typ så, jag är också kanske lite gammal. Alltså att det ordet har för henne kanske betytt något som hon inte har kunnat stå bakom på alla sätt och vis. Hon är feminist, tänker jag i alla fall. Och jag tror många tänker det. Hon gör vad fan hon vill. Hon är sin egen boss, liksom. Hon kanske bara kan vara det utan att kalla sig det, då. Kan man inte vara det, då? Jag tror det.
1987, ett år efter att Dollywood öppnar, står Dolly Parton återigen på scen framför tv-kameror. Amerikanska ABC har gett Dolly ett självbetitlat underhållningsprogram. Och framför kameran känns Dolly med sin varma, trygga utstrålning helt självklar.
Oh, hello again. Thank you.
Dolly har under 80-talet, framförallt efter 9 to 5-albumet, rört sig åt pophållet. Men nu börjar hon långsamt gå tillbaka till sina rötter. Och i kvällens program syns Dolly närbild med ett stort leende presentera sitt senaste samarbete. Dolly struttar stolt över scenen med svängande armar och sätter sig med nävarna i midjan ner mellan två andra kvinnliga countrygiganter, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. De tre har gjort ett efterlängtat album tillsammans, Trio. Både den amerikanska countrypubliken och kritikerkåren tas med storm. Billboard skriver att albumet är slående vackert i varenda ton. Dollys tv-show däremot går inte särskilt bra för. Efter första avsnittets miljonpublik dalar tittarsiffrorna snabbt och programmet läggs ner efter ett år.
I knew in the fields where I grew were content to be lost in the crowd. They were common and close. I had no room to grow, and I wanted so much to branch out. So I uprooted myself from my home ground and left, took my dreams and I took.
Under 90-talet har Dollys egna nöjespark Dollywood fortsatt expandera varje år. Parken är viktig för hela stadens ekonomi. Dolly själv släpper 80-talets popinfluenser och fokuserar på country. Men hennes gamla låtar fortsätter leva vidare. Och en specifik låt, den gamla kärlekslåten Dolly skrev till Porter Wagoner, får ett nytt liv när den yngre Whitney Houston 1992 gör en cover av låten till filmen Bodyguard. Det blir ett nytt millennie och Dolly är en levande legend. 2003 fyller hon 57 år och hon är fortsatt noga med att aldrig uttala sig politiskt. I mars samma år blir hon påmind om varför. När hon tillsammans med resten av världen blir vittne till en av de största countryskandalerna någonsin i USA.
Well, that racy magazine cover on the stands today pretty much sums up some of the names the Dixie Chicks are being called in America these days. Traitors, the Dixie Sluts, anti-American. All because of one split-second comment aimed at President Bush right before the war with Iraq.
2003 står countrybandet, som numera heter The Chicks, men då gick under namnet Dixie Chicks, på scen i London. Vad som började som en helt vanlig konsert kommer senare att skrivas in i historieböckerna som en katastrof för bandet. Den här kvällen i mars håller uppladdningen inför USAs invasion av Irak på för fullt. Och mellan två låtar kan sångerskan Natalie Maines inte hålla sig. Hon vräker ur sig.
We're ashamed the president of the United States is from Tulsa.
Jag skäms för att George W. Bush kommer från Texas, för de kommer också från Texas. Det där blev ju ett jäkla liv hemma i USA, kan man säga. Och då ska man också komma ihåg de här radiostationerna som är väldigt, väldigt viktiga för countrymusiken. Det var de som blev förbannade och sa, nu tänker vi bojkotta era skivor. Och det arrangerades bål där man brände deras skivor. Alltså det blev otroligt starka reaktioner. Alltid i tiden när ett land går i krig så är patriotismen stor. Och det var lite som med Jane Fonda, att gå emot det togs inte emot med blida ögon. Och i de här radiostationerna så är politiken konservativ, kan man väl säga försiktigt. Att de har väldigt konservativa sponsorer, de är beroende av de pengarna. Så att det är ett minfält om man inte är konservativ själv, kan man tänka sig.
Kontroversen kickar igång en debatt om yttrandefrihet, patriotism och underhållarens roll i politiken. Dixie Chicks bannlyses från radiostationerna och bandets framgångar blir aldrig de samma.
Det ligger ju klart kvar också i dagens country att det är så säkert att säga, okej, shit, det händer dem och vi vet att säger vi något så kommer vi antagligen tappa många fans liksom.
För Dolly blir kontroversen kring Dixie Chicks ytterligare ett incitament till att aldrig ta ställning politiskt. Och det är den skandalen hon har med sig i bakhuvudet när hon kliver upp på scenen under Emmy-galan 2017. Med trion från 9 to 5 som nu är till åren står där i sina galakläder vet Dolly Parton i förväg vad Jane Fonda och Lily Tomlin kommer säga. Och Dolly har vägrat delta i kritiken mot presidenten. Men ändå står hon där. Och när Jane Fonda säger den klassiska repliken från filmen.
Back in 1980 in that movie we refused to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
Och Lily Tomlin skickar en medveten känga till den nyvalda presidenten Donald Trump.
And in 2017 we still refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
Så ser Dolly chockad och spärrar upp ögonen. I WNYC:s podcast Dolly Partons America berättar Dolly själv om kvällen.
I don't do politics. I have too many fans on both sides of the fence. Of course, I have my opinion about everything. But I learned years ago to keep your mouth shut about things. I saw what happened to the Dixie Chicks and I have as many fans that are Democrats as I do Republicans. And you don't want to hurt anybody. And it's not my place to be doing that anyway. I'm an entertainer. That's what I said to them. I'm an entertainer. I am not up here to bash somebody else.
På scenen, inklämd mellan två radikala feminister, står Dolly i en vit, tajt långklänning med silvrigt strass och sin blonda stora peruk.
Och det blir så konstigt. Och hon var tvungen att dra ett bröstskämt för att avväpna situationen.
They're nominated for their extraordinary work in supporting roles.
Well, I know about support. Hadn't been for good support.
Well.
Yeah, shock and awe here would be more like Flopsy and Droopy. But and I think that Lily was talking about Mr. Hart.
Jag har aldrig sett henne, men hon måste ju ha en otrolig liksom, scenutstrålning som måste gå ovanpå det mesta.
Efter galan får Dolly kritik från olika politiska läger. Vissa menar att Dolly borde hakat på kritiken mot Donald Trump och andra att hon borde försvarat presidenten. Men för Dolly själv blir det bara ytterligare ett kvitto på att hon gör rätt i att inte uttrycka sina åsikter, vilket hon berättar om i podden Dolly Parton's America.
Because if I'd have said anything about Trump, anything good or bad, or if I'd have said anything just saying, well, you know, this or that, I'd have got booed out of that house.
Dolly brukar skämta om att hennes pappa är republikan, hennes mamma demokrat och hon själv hycklare. I hennes låtar hörs hennes tankar om kärlek och acceptans. Men politik håller hon sig borta från.
Det blir också en fristad för folk att typ få vila från sina åsikter. Få vila från liksom, du är det, jag är det. Så att på hennes konserter liksom, vet jag ju att det är väldigt blandat. Åldrar, könstillhörighet, alltså allt. Där kanske bara det finns en plats för alla. Och det är kanske det hon har velat skapa.
De brukar säga det att i USA så hon är liksom den artist när hon spelar att det är liksom den mest blandade publiken. Unga, gamla, svarta, vita, the church, ladies and the gays och liksom alla går och lyssnar på Dolly Parton. Och det är också så här respekt efter 60 års karriär snart som hon är uppe i. Liksom. Det är, hon har slitit för det här, får man ju säga.
För mig är det som att när jag tänker på henne tänker jag på mjukhet, godhet, coolhet, ljuset typ. Alltså så här fairy godmother på något sätt. Och låtskrivargeni som också att hennes låtar kommer leva kvar för evigt tror jag.
Den lilla Dolly Parton som drömde sig bort vid Smoky Mountains fot blev precis det hon visste att hon kunde bli. En riktig stjärna. Och bredvid sig har hon 2021 fortfarande sin stora kärlek från tvättomaten, Carl Dean.
Dolly Parton idag har ju nästan blivit någon slags ikon som står över allt annat på något sätt. Hon har blivit någon slags superkraft inom musikindustrin. Eller inom underhållning, bred underhållning liksom. Så hon har ju en helt unik ställning. Det finns ingen som Dolly Parton idag. Det tar 60 år antagligen att komma till den här positionen som hon har. 60 år, hårt arbete och en gudabenådad talang. Och det är inte många som får ihop det. Det är en trifecta.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Dolly Parton. Konsten att ena Amerika. Maybe when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. Jag som gjort dokumentären heter Hanna Frelin. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent Wendela Lundberg. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson. Vill du ha mer info om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Och glöm inte att följa oss så du inte missar nästa avsnitt.
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.